Amen. Det är för mig en stor ära att få gästa Pingstförsamlingen här i Landskrona. Och jag har ju sett fram emot det här. Vem är jag då egentligen? Jo, jag heter Göran Garnfelt och kommer från Skåne men bor i nuläget i Danmark. Jag är växt upp i Örkelljunga som inte så långt från Landskrona och var med i Philadelphia-församlingen där. Det var då en baptistförsamling när jag växte upp. Så blev det en Örebro-mission, Korskyrkan. Och så bytte man till Pingstförsamlingen för några år sedan. Men när jag växte upp så hade vi ju en pastor, en föreståndare som kom från Frälsningsarmén som hette Axel Wigelsbo. Är det någon som känner igen hans namn? Är det en hand som restes upp där, va? Och han var ju gammal frälsningssoldat. Blod och eld brukade stå på deras emblem. Och han brukade ta mig lite under sina vingar när jag var där i ung, 12, 13, 14 år. Va? Så han brukade ta mig med mig ut till de äldre och så sjöng han och spelade de här gamla sångerna som Blott en dag och Där rosor aldrig dör och så vidare. Va? Och vi var runt på ålderdomshem och olika ställen överallt. Och så varje jul, typ i november, december, så körde vi runt i hemmen till de äldre och bankade på dörrarna. Och så hade vi en sån evangelieherold, tror jag det var man hade på den tiden, som han då sålde för x antal kronor. Och så kom vi in och fick en kopp kaffe och spelade och sjöng våra sånger. Och så körde vi vidare till nästa ställe och bankade på dörrarna. Va? Så har jag ju växt upp med han i flera år. Och så flyttade han ju... Han flyttade inte utan han fick en kallelse som vakanspastor uppe i baptistförsamlingen i Lidköping. Uppe vid Vättern. Och då var jag ju inte så gammal. Jag var bara 16, skulle bli 17. Och då frågade mina föräldrar. Han frågade mina föräldrar om jag fick lov att följa med. Va? Och hjälpa till i ungdomsarbetet i den här församlingen. Och mina föräldrar gav ju sitt amen till det. Så jag flyttade med och bodde i den här pastorsbostaden som var inne i kyrkan i Lidköping där. Och där bedrev jag ungdomsarbete och där fortsatte vi med att köra runt på ålderdomshemmen. Boka tider och sjunga och spela och så gav små vittnesbörd till de äldre. Vilket var väldigt uppskattat måste jag säga. Och jag vet inte om man gör det här fortfarande men det gav på något sätt någonting att få komma ut och sjunga och spela. Va? Jag spelade lite gitarr på den tiden. Det gör jag inte längre. Så var vi ute och vittnade och delade Guds ord. Så det är lite bakgrund om mig. Va? Och det här var ju 1982. 83 på vinter, vår. Då ska det vara en sån ekumenisk bibelvecka. Och då har man ju kallat en talare som vi inte visste vem var. Och det var ju en präst från Svenska kyrkan som heter Ulf Ekman. Och han känner vi alla till idag. Och han kom ju och talade och det var ju som en revolution i alla kyrkorna. Va? Och jag blev ju våldsamt betagen av den här förkunnelsen. Va? Så han stack mig en sån här liten troshjälpen där man kunde bekänna Guds ord varje dag. Liksom. Och så vi startade en bibelskola hösten 1983. Och det ville jag ju väldigt gärna gå på. Va? Och det ville ju inte mina föräldrar. För de visste ju inte vem det här var och vad det var för någonting. Va? Så jag sa att jag blev 18 i Uppsala 1983. Och jag har ju gått 2 år där på bibelskolan. För att göra en lång historia kort så när vi var i Lidköpings baptistförsamling så hade man bilder av alla pastorer hängande uppe på kontoret. Och det var ju en bild av Levi Petrus 1904, kommer jag ihåg. Då var han tydligen pastor eller föreståndare i baptistförsamlingen i Lidköping. Och detta är ju 121 år sedan. Men jag glömmer aldrig den här bilden ändå, för att Levi Petrus var ju känd ut över alla gränser. Va? Och en förebild för hela pingstväckelsen. Och han startade ju där 1904, eller han var i varje fall föreståndare. Innan han flyttade till Philadelphia-församlingen i Stockholm Och om man läser lite och studerar lite hans framgångssätt och hur han skapade resultat, så var det ju, jag såg bilder av långa köer till soppkök i Stockholm i starten på 1920-21-talet. Och det var ju Levi Petrus som låg bakom det här, va? Att välsigna människorna som inte hade riktigt någonting, att de kunde komma in och få en skål soppa och säkert få höra Guds ord. Och detta är ju väckelse eller uppvaknande, att man kan göra det Jesus sa. Och där har vi ju Stefanus, han känner vi igen ifrån Apostlagärningarna kapitel 6, när han, det står att han betjänade och gjorde tjänst vid borden. Och om man översatte det till idag, så kanske han jobbar på Max hamburgerrestaurang som ligger här uppe nära Landskrona, om man bara översätter det rakt av. Men så var det ju inte på den tiden, va? Utan han blev tillsatt och fördela maten till de här änkorna och de som inte hade någonting på den tiden. Men lägg märke till en sak. Stefanus var ju inte en av de femfaldiga tjänstegåvorna, utan han var bara en helt vanlig troende som dig och mig. Men han gjorde osedvanliga tecken och under bland folket, om man läser Apostlagärningarna kapitel 6. Och det är det här vi behöver komma tillbaks till, att vi kan möta folkets behov. Och jag vet att ni gör ett fantastiskt arbete här med LP och allt vad ni nu är engagerade i, va? Vilket är härligt och fantastiskt, va? Men Jesus var mitt ibland folket. Och när Guds ord hade framgång här i apostelgärningarna, så var det så mycket folk som man blev tvungen att tillsätta människor att sköta borden och den här sysselsättningen. Och Stefanus var en av dem. Och han blev ju också en av de första martyrerna i den kristna kyrkan. Han blev stenad av Saulus, som bytte namn till Paulus. Och där står att Jesus reste sig upp från tronen och gick fram och tog emot Stefanus, hans ande. Och Stefanus sa, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och så vidare, va? Men ändå samma Paulus säger att han aldrig har gjort någonting fel. Därför att han blir ju förlåten, va? Men jag tror nyckeln ligger lite grann här, va? Att vi möter folkets behov. Vad behöver folket i Landskrona idag? Vad är deras liksom, hur kan vi möta folket, va? Och då tänker jag lite så här, va? Nu har jag inte kommit in på predikan. Då tänker jag lite så här, va? Att Ängelholm, hur man jobbar där lite, att man liksom, man får tag i sån här mat som har kort sista datum. Och så börjar man bjuda in folk och ge dem en matkasse, va? Och det kanske finns i Landskrona, men det är kanske ett sätt att jobba på, va? Därför, jag tänker så här, vi vill allesammans ha väckelse. Vi vill gärna ha en fylld kyrklokal där vi prisar namnet Jesus. Inga människor ska prisas utan namnet Jesus. Det är det vi lever för. Det är det vi andas för. Så det här kunde ju vara en idé. Jag bara upplevt det här lite. Jag vill gärna starta med att säga det, va? Att man kunde kontakta Maxi eller Willys eller vad de nu heter för någonting här, va? Och höra om de har lite överbliven mat. Och så kanske annonsera lite att man har matutdelning av en matkasse en gång i veckan. Men man kommer inte bara hit och får den, utan man kommer hit på en kopp kaffe och får höra evangeliet. Viborn som har varit och predikat här en gång, va? Och vi har sett 8-10 personer komma till tro varje år på grund av det här. Och så kommer de till tro och så blir de slussade in i alfagrupper och så går de på alfagrupper. Och sista predikan jag hade i Ängelholm, då var det en som hade kommit med lite på det här sättet. Så sa han till mig under fikan, ja, nu måste jag ju bli döpt, sa han. Vi satt och samtalade lite, han och mig, efter fikan. Ja, men det tycker jag också. Så du kontaktar bara pastor Sven. Och så arrangerar ni en dopförrättning när vi kommer så långt, va? Och det här är bara lite tankar och idéer som jag tror är fött av Gud. Och man kan gå och be om det här, och man kan jobba på det här sättet, att möta människor på ett annat sätt. Där står att vi ska vara ordets görare och inte bara dess hörare. Jakob 1:22. Det känner vi säkert allesammans till, va? Men vi behöver också höra ordet, för annars kommer vi fel ju här i livet. Det är ju bara så här att har vi inte Guds ord så hamnar vi snett i livet. Förr eller senare, och utan att vi kan märka det egentligen, så ser man efter ett stycke tid att man har börjat gå fel. Därför att Guds ord är vårt rättesnöre. Det är det vi ska hålla oss till och leva efter. Och gör vi det så vandrar vi på den smala vägen. Så hamnar vi inte i dikerna fram och tillbaks. Eller kastas hit och dit av de olika läror som figurerar. Utan vi har våra fötter solitt plantat på jorden, va? Med målet som är himlen. Så fortsatte det hela på det sättet att jag gick i bibelskolan. Och så till sist så hamnade jag i Danmark. Va? Och jag har ju varit ute på rika en del också ute i världen. Va? Och en dag 2020 eller 2021 sitter jag på kontoret i Köpenhamn. Och då ringer jag till Sven Wibron och säger: Sven, vi måste starta en bibelskola. Det ligger så varmt på mitt hjärta att vi startar en lördagsbibelskola. Och i det att jag ringer till han så säger han: ja, det är precis det jag har fått också från Gud. Va? Så när vi ringer där så står vi i tro om att vi ska starta en lördagsbibelskola. Jag möts med Sven hemma i hans privata hus i Kvidinge. Och vi ber en överenskommelsebön om att vi ska ha 40 elever det första året på bibelskolan. Och vi fick över 50 elever. Och den här bibelskolan har varit en välsignelse bland annat säkert för er här i Landskrona, men också för jättemånga andra. Va? Och den har växt med cirka 10 elever varje år. Så i år har vi lite över 80 elever. Och nästa läsår 25-26 så hoppas vi att vi kan nå 100 elever. Men målet är ju inte bara i sig självt att ha en bibelskola. Målet är att alla elever kommer hem till deras församlingar uppfyllda av Guds ord och sprider Guds kärlek och idéer och så vidare in i församlingen och blir en välsignelse för församlingarna runt om i Skåne. Egentligen borde varje församling, eller i varje fall varje stad i Sverige, ha en lördagsbibelskola. Varför säger du det? Därför folk läser inte Bibeln längre. Man har tillräckligt med allt möjligt annat man gör. Med arbete, familj, tv, vad det nu är för olika, Netflix, sport, aktiviteter. Och så har det gått en vecka så har man kanske inte öppnat Guds ord. Nu vet jag att det är en äldre generation som sitter här, va? Så ni har ju säkert den disciplinen att man läser det här varje dag. Men det är många som inte gör det här utan bara liksom lever livet och så är det söndag igen, så går man på ett söndag förmiddagsmöte. Och det är allt andligt innehåll som du får in i ditt liv och som du ska leva av. Till allt som utgår av Guds mun är ju Guds ord, det är det vi ska leva av. Ju, va? Och vi har precis firat påsken, vi känner till det här. Ju, va? Att Jesus dog för oss. Va? Och där är ju den här parallellen, jag brukar ta den här parallellen med Abraham. Den historien känner vi också till, hur Abraham, Gud sa till Abraham: du ska gå upp på Moria berg och du ska offra din son. För Gud ville testa om Abraham var lydig. Så Abraham tog ju sonen och gick. Och på vägen så frågar ju Isak då: pappa, var är offret vi ska offra? Då frågar han säkert igen: nu är vi rätt nära, men jag kan ju inte se något offer. Gud utser offret, säger Abraham. Va? Men vilken smärta det måste vara i hans hjärta. Va? Så kommer han upp och bygger upp altaret på berget. Och Isak frågar en tredje gång: du, pappa, var är offret? Nu är allt färdigt. Kanske med en tår i ögat, det vet jag inte. Så säger han att Gud utser offret. Till sist så tar han ju sin son och binder honom på altaret när allting är klart. Lyfter handen med kniven. Då kommer en ängel och säger: du ska inte skada din son. Titta lite längre bort, där är en vädur som sitter fast i ett buskage, i en buske. Så gick jag Abraham och lösnade sin son Isak och tog den här väduren och la på altaret och offrade den på Moria berg. Och det här är ju parallellen till Guds son Jesus Kristus. Att Jesus blev offrad för dina, mina synder. Men det var ingen som stoppade offret. Därför Jesus gjorde det här frivilligt för dina och mina synders skull. Men Guds kärlek var så stor till Abraham att han testade bara honom. Men eftersom Gud är allt, alfa och omega, den högste, så kunde Gud inte göra något annat mer än att offra sin son för dina och mina synders skull. För att vi skulle kunna fortsätta ha gemenskap med honom. Därför han såg inte bara sin son, utan han såg dig och mig. Att han ville ha fortsatt gemenskap med dig. Därför Gud är en helig Gud. Och Gud är en rättfärdig Gud. Så när Gud offrade sin son, så var det perfekta offret, det felfria lammet som blev offrat för din och min synds skull. Det var ju därför att prästerna, när de offrade i gamla förbundet, att alla de här lamm eller tjurar som offrades måste vara helt felfria. Då tänker du, varför då? Jo, därför att det helt felfria, perfekta offret Jesus Kristus var det en förebild på. Jesus levde här på jorden utan fel, utan synd, utan skuld. Och han levde för att dö för dig och mig. Vi har precis firat påsken. Så jag vill bara säga det här, va? Och när Jesus står inför Pontius Pilatus, ni känner säkert till den här historien, va? Där han blir slagen med 39 rapp på ryggen. Så hela ryggen är blottlagd. Ett enda stort sår är det här ju, va? Och hur de romerska vakterna kommer in. Om man checkar lite i grundtexten, så var det troligtvis en hel kolonn som kom in, 600 soldater som spottade på Jesus. Där står att de spottade han i ansiktet, hånade honom, slog honom. Allt det här utstod han för din och min skull. Så jag hoppas vi förstår innebörden av att han offrade sig själv. Han blev slagen så att vi skulle kunna bli helade, få läkedom genom hans sår. Har vi blivit helade? 1 Petrus 2, 24. Jesaja 53 och 5. Genom hans sår blir ni helade. Därför det var en profetia. Så helandet ligger i det här, vad Jesus fick utstå för dig och mig. Och kampen vi kämpar idag är en kamp inte mot kött och blod, det är fel som brev, som råder här i himlarymden. Så vi är satta i ett krig, om man kan säga det på det sättet. Vi lever under de här omständigheterna, men Jesus öppnade vägen till himlen så vi skulle kunna få kontakt med honom. Ni känner säkert till det här, va? Att vi skulle kunna bli födda på nytt och få liv i vår ande, i vår invärtes människa, i vårt hjärta, att vi kunde få en andlig kontakt med vår far i himlen. Det här är ju så basal bibelundervisning från skriften, va? Att vi lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår av Guds mun. Så det här, det är liksom ett resultat av påsken, att vi fick den här gemenskapen tillbaks från himlens Gud, vår far i himlen. Och kampen går ju många gånger på att vi inte är tillräckliga i oss själva, utan att vi känner oss fördömda, vi känner oss nedtryckta. Vi känner oss liksom att vi har ju ingen framgång, vi kan ju ingenting. Vi blir som Gideon som sa, ack herre. Istället för att säga tack herre, så säger vi ack herre. Va? Och det är därför vi har ju bland annat bibelskolan. Det är därför vi har Guds ord. Därför det här ordet är ande och liv till din invärtes människa. Det här ordet, när det blir levande i ditt hjärta, så blir det mat till din invärtes människa. Och det hela handlar om att skriften, Guds ord, ska bli levande för dig. Att det inte bara blir en bokstav, för Paulus säger bokstaven den döda, men anden gör levande. Så därför är det så viktigt att vi lever i ordet och vi ber varje dag. Herre Jesus Kristus, tack för att du dog för mig. Tack Herre att ditt ord ska bli levande för mina invärtes ögon, dina andliga ögon, så att jag kan se. För annars ser vi bara problemen och omständigheterna. Men när det blir levande för oss, så får vi ett mål med livet. Då får vi liksom en inriktning med våra liv, så vi vet vad vi ska göra. Så kan vi bli en Stefanus som gör osedvanliga tecken under bland folken. Men vi kan ingenting göra om vi inte har Guds ord levande på insidan. Då är vi bara överlevare istället för övervinnare. Och Gud vill att du ska vara en övervinnare i ditt liv. Han betalar priset för att du skulle kunna vara en övervinnare. Men du kan bara bli det om du söker. Sök så ska du finna, står det i Guds ord. Banka på, inte det öppnas. Så vi måste söka efter skatten. Och skatten, det är Guds ord. Att det blir levande på insidan av oss. För annars blir det bara en bokstav och verksamhet som så långsamt kan dö ut. Va? Men Gud vill att vi ska bara liksom hitta livet. Jag tror på en Skåneväckelse, måste jag säga. Och jag tror att en Skåneväckelse startar med att Guds ord blir levande för varje troende. Så att vi ser att vi har fått någonting som vi kan ge till andra människor. Det här tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Va? Och jag tog min telefon för något år sedan och så slog jag upp fågelvägen mellan Stockholm till Ängelholm. Om jag har en grads avvikelse så hamnar jag 9 kilometer fel från den destination som jag är på väg emot. Det vill säga, om jag kör från Stockholm och ska till pingstförsamlingen i Landskrona, det är lite längre bort, då hamnar jag nästan en mil fel om jag inte satt min GPS in rätt. Och det är bara en grads avvikelse. Om vi har felaktig information om vad Bibeln säger att du och jag kan göra, bara på en grad, så vill vi hamna nästan en mil fel från målet. Men vi tror vi har rätt. Och det är bara matematik, bara slå in distansen. Distansen från Stockholm till Ängelholm, jag tror det var fågelvägen, cirka 514 kilometer. Och vi hamnar nästan en mil fel. Det här, det är ju vår kompass i livet. Kan vi få ett amen på det?
Amen.
Amen. Det här, det är vår kompass i livet. Och utan kompassen så kommer vi fel. Det kommer fel ju, va? Så han gör ju allt vad han kan för att du ska vara så upptagen som möjligt, så du inte har tid att läsa Bibeln. Att du ska vara så upptagen som möjligt, så du inte har tid att berätta om Jesus för andra människor. Det är så han arbetar ju. För då har han ju framgång. Men Gud vill att du ska ha framgång. Och det kommer genom Guds ord. Ja, men vi har inte läst några skriftställen ännu, tänker du. Men vi har citerat många skriftställen. Så därför vill jag bara säga att då har du tid och lust, så är du välkommen också att anmäla dig till Bibelskola Syd läsåret 25-26. Men jag tror på en Skåneväckelse, och det är dig som kommer att stå för den väckelsen. Hur då? Jo, att du är brinnande i anden och går ut och gör vad Jesus sa vi skulle göra. Många gånger i församlingarna så ber vi om väckelse. Gud, sänd väckelse. Gud, sänd väckelse. Men det är ju faktiskt egentligen en felaktig bön. För jag har läst Bibeln, men jag har inte hittat ett enda ställe i Bibeln där det står att vi ska be om väckelse. Inte ett enda skriftställe har jag hittat på det här. Men däremot har jag hittat skriftställen som säger att vi ska be om arbetare till skörden, därför att skörden är stor. Så du kan se att vi ber fel också. Va? Sänd väckelse, vi ber om väckelse. Nej, vi borde be om sänd arbetare, skicka arbetare, därför skörden är stor. Det vi behöver, det är att arbeta för att ta in skörden. Amen. Vi kan se hur lätt allting kan bli fel, ju va? Vi menar gott, men det blir bara formulerat fel. Gud vill ha arbetat till sin skörd. Och då gav jag den här lilla idén. Kanske en matkasse är en öppen dörr för att det kommer nya människor in i församlingen. Och när ni har era bönemöten så kanske Gud talar om nya idéer att arbeta på. För det handlar om att hitta vägar att arbeta på. Hur når jag nya människor till att komma in och bli en del av familjen? Det är så vi måste arbeta och tänka och be. Så att vi kan få en fullsatt kyrka igen. Och det vill vi ha, va? Amen. Det är det vi arbetar och lever för. Ju, va? Halleluja, prisad vare Herren. Gud är god. Det var ju inte det jag skulle tala om. Men jag har bara känt det här. Jag har berättat det för er bibelskoleelever också innan. Men vi vill bara ta det här framifrån också. Jag tror att det här ligger nyckel här. Va? En annan nyckel, det kan ju vara typ... Jag har varit med i Pingstförsamling i Helsingborg också i några år. Va? På trots att jag har bott i Danmark. Va? Och där var jag med i styrelsen i second hand. Eller ledningsgruppen som vi kallade så fint. Och vi fick se en otrolig växt i det arbetet. Från att vara kanske inte så välsmord maskin. Så fick vi justerat på allting. Och få gjort service på den här maskinen. Som vi då kallar för PMU. Så att det växte ju något otroligt. Och nu har man så lagt ner den ena avdelningen på Söder. Så nu har man bara ett ställe. Men det var ju en otrolig välsignelse. Det var otroligt mycket människor som kom igenom. Och man hade möjlighet att snacka och tala och samtala med många människor om Gud och så vidare. Va? Plus att det genererar en hel massa pengar till PMU och till församlingen. Så det är ju en annan idé man kan tänka på. Jag gav Sven Wiborg den här idén. Starta PMU. Han gjorde det direkt när han blev pastor. Och efter 5 år så kom den första utbetalningen på lite över... Jag tror det var lite över 250 000 som skulle delas på 2 församlingar. Då hade alla omkostnader på bygget och det lån man gjorde med PMU blivit betalt tillbaks. Och så PMU tar ju sin del och församlingarna som arbetar frivilligt. Så efter 5 år så var det här. Och nu kommer det komma jämna avkast varje år som ska gå till socialt arbete, som ska gå till att nå Ängelholm i det här fallet. Och det är ju det man kan tänka över. Hur kan man arbeta i en församling som Landskrona? Det är kanske någon som brinner för det här. Men man säger att vi är för små. Ja, man kan alliera sig med kanske 1 eller 2 andra församlingar. Och så göra något stabilt långtidsframtidssäkrat kan man säga. Det blir lite för mycket danska här. Men man kan göra någonting i vision. Liksom, att man säger om 5 år så är vi här. Typ. Det är bara lite tankar i det jag slänger ut här. Nu går vi tillbaka till skriften. Jesus stod på korset och han uppstod på den tredje dagen. Och nu väntar vi på pingsten ska komma ju. Och vad vill jag säga med det? Jo, att då skulle den helige ande utgjutas. Och det står så här att i Apostlagärningarna kapitel 1 och 8. När den helige ande kommer över er. Och det här var ju på pingstdagen. Då ska ni få kraft och bli mina vittnen. Både i Judén, Samarien och sedan ut till världens ände. Eller ända. Det vill säga när den helige ande kommer över er. Och den helige ande vilade över Jesus. Kommer ni ihåg när Jesus blev döpt? Det står att anden sänkte sig över Jesus så som en duva. Och en röst från himlen sa: detta är min älskade son, i honom har jag mitt välbehag. Direkt efter denna upplevelsen kommer Jesus ut i öknen och frestas av djävulen i 40 dagar. Och under den här tiden åt han ingenting. Detsamma händer för oss, att vi blir frestade. Och då kommer djävulen och säger: om du är Guds son. Här kommer den första förnämelsen av Jesus. Kanske den största frestelsen på Jesus. Om du är Guds son. Så jag kommer ihåg att Jesus var med när djävulen skapades. Han skapades ju inte som djävulen. Så djävulen visste ju utmärkt och var utmärkt klar över att Jesus var Guds son. Men förnärmelsen och hånet: om du är Guds son så kan du göra de här stenarna till bröd. Och Jesus svarade som vi borde svara: du ska inte leva endast, vi ska inte bara leva av bröd endast, utan av vart ord som utgår ur Guds mun. Hur ska vi bemöta frestaren i frestelsen? Med Guds ord och ingenting annat. Inte bara diskutera med honom. För då får han oss ut i köttet och vinner han alltid. Utan vi får ta andens svärd som är Guds ord och säga att det står skrivet. Du ska inte leva av bröd endast, utan av varje ord som utgår av Guds mun. Kan ni se den här frestelsen som djävulen utsätter Jesus för? Efter 40 dagar. Om du är Guds son så gör det här, de här stenarna till bröd. Eller om du står högt uppe på berget och ser alla riken i världen. Om du faller ner och tillber mig så ska du få allt det här. Och än en gång svarar Jesus bara med Guds ord. Vad vill jag säga med det här? Jo, att vi ska bara svara fienden, frestaren, med Guds ord. Amen. Att du har ett Guds ord på ett område som kanske är svagt i ditt liv. Att du bara liksom finner det som passar i Bibeln med den situation du står i. Och så står du bara på det här ordet. Du står där. Om du ska stå en månad eller två månader så står du bara fast. Och du kan bekänna ut att jag med Guds ord har sagt det här. Som vår broder Tage sa: gläd er i Herren, och åter vill jag säga glädje. Om du är sorgsen, bedrövad, så ställ dig på det ordet som Tage sa. Jag är glad i Herren. Därför Gud har sagt att jag har min glädje i Herren. Jag gläder mig i Herren. Och ta den här kampen mot sorg, bekymmer och svårigheter på det här sättet. Va? Ja, men det är lite vittnesbördsmöte här från min sida. Som var rätt intressant. Jag kan ta två stycken. Det ena det var ju att jag skulle i lumpen ju. Det är många år sedan. Jag är rätt gammal som du säkert förstår. Men när vi kom in i lumpen så skulle jag göra det i P2, T4 i Hässleholm. Så vi kom ju där och parkerade våra bilar ute på parkeringsplatsen. Så kom vi i våra civila kläder. Och så fick vi besked på att vi ska ställa upp i långa rader och så skriva under på att vi tar emot de här gröna militärkläderna, allt vad vi skulle ha. Så vi fick en hel säck där ju. Och så blev vi beordrade upp, eller in på vårt regiment då, och byta om till gröna kläder och hänga in våra civila kläder. Så blev vi beordrade ut och uppställning ute på gården, och så ska vi upp på lastbilar. Sitter man på flaket på lastbilen, hur många känner igen det? Någon kanske. Och så blev vi körda ut i skogen där ute i Sösdala eller vad det nu var, ute i Hässleholm någonstans. Kommer inte ihåg exakt var. Och då står ju befälet upp och säger så här: ja, vi var nog några hundra där ute i skogen, men allesammans skulle presentera sig med namn och vad de gjorde och så vidare, bara kort. Så då sa man ju då vad man heter och så vidare. Så blev det mig ju. Jag sa mitt namn och jag sa: jag är kristen och har gått på bibelskola. Det var helt tyst. Det blev som konstgjord paus i skogen liksom. Den nästa sa ingenting. Det var bara helt stilla. Och så fortsatte det och så vidare. Och så kom jag tillbaks. Jag tog min bibel och slängde upp på min säng. Och de andra slängde upp deras tidningar. Jag vill inte säga vad det är för tidningar. Upp vad de nu hade med sig. Men jag lovade en sak. Därför att jag gjorde det så började folk fråga om Jesus. Först när de var själva. Det var inget hån överhuvud. Jag blev aldrig retad, hånad en enda gång. Jag hade all respekt för att jag gjorde det. Så jag fick vittna hur mycket som helst. Och det var en av dem som blev frälst på slutet av året som började gå i pingstförsamlingen i Hässleholm. Men vi kunde sitta på, vad heter det, där vi brukar äta vår middag. Och så var jag kvar så kunde sitta 8-10 folk och bara fråga om Jesus. Ställ massor av frågor. Varför då? Därför du var frimodig från första sekund istället för att smyga runt husknuten. Du bekände färg direkt och du fick möjlighet att vittna direkt. Det står ju också i skriften att frimodighet har stor lön med sig. Är det sant? Det står i Bibeln. Så får vi tro på det eller inte tro på det. Jag tror att Guds ord är sant. Så bara för att jag var frimodig så blev jag belönad med att få lov att vittna för människor. Jag skulle inte söka kontakt med folk. De uppsökte mig. Därför jag var rakt fram. Rakt på sak. Jag la mina kristna böcker på sängen. Helt synliga. Jag gömde ingenting. Liksom. Jag gömmer det här under madrassen. Typ. Nära Bibeln rakt upp på sängen. Kristna böcker direkt på sängen. Det var ingen som sa någonting. Det var ingen som liksom kommenterade det som något negativt. Överhuvudtaget inte. Och jag tror det är så här va, att om vi är frimodiga på vår arbetsplats från första sekund så har den välsignelse med sig. Är det en möjlighet om man byter arbete så bekänn direkt att du är en kristen. Jag tror på Jesus. Jag läser Bibeln varje dag kan man säga. Va? Behöver inte säga mer. Helt plötsligt så har det gått in i huvudet på alla arbetskollegor. Och så kommer tillfällena, så kommer du, jag har lite problem här. Va? Så har de frågor, vad betyder det och sånt. Så får man lov att vittna för dem. Det betyder inte att alla blir frälsta, nej. Men de har fått höra Guds ord. Och vi kallar till att vittna för människor. Guds ord säger att ni kan alla vittna. Men djävulen säger något annat till dig. Nej, jag kan inte. Jag är så blyg. Jag är så försagd. De tankarna är inte Guds tankar utan fiendens tankar. Och du har slukat hans tankar allt för länge. Helt rått. Jag kan inte. Jag vågar inte. Jag är feg. Jag kan inte liksom. Och då ska du komma ihåg att de tankarna är inte Guds tankar utan det är fiendens tankar. Gud har så mycket högre tankar om dig än vad du har om dig själv. Eller om vad fienden slänger in. Man kan säga att ditt sinne, dina tankar, dina känslor, din vilja, det är som en stor flygplats. Där landar alla möjliga olika flyg på den här flygplatsen. Det kan vara dåliga känslor, dåliga upplevelser, dåliga tankar. Men det betyder ju inte att du ska ta emot dem. Du kan bara säga att det inte har plats att landa här. Så får de här tankarna cirkulera i luften, de här flygen kan inte landa, de får välja en annan flygplats att landa på. Men Guds tankar som är Guds ord, det är det du ska låta landa här inne. Va? Och när det landar tillräckligt många gånger, ja, men så är det inte plats till fiendens tankar för du är helt uppfylld av allt Guds ord. Amen. Så blir det som när Petrus gick omkring, att när skuggan från dig kommer på de sjuka så blir de friska. Så tänk, nej det kan aldrig hända, tänker du. Var kommer den tanken ifrån egentligen? Det är dina egna tankar ju va. Men varför skulle det inte kunna hända om det hände på pingstdagen? Det skulle ju kunna hända igen. Därför har det hänt en gång så kan det väl hända två gånger. Och vem säger att du inte skulle kunna vara den personen? Därför du är så uppfylld av Gud. Så det är så mycket smörjelse, den heliga andes närvaro på ditt liv. Så när du bara rör vid en person så blir de friska. Det är där vi ska hända i våra liv. att vi kommer därhen att när du ber på de sjuka så tänker du att få se om det händer någonting. Men det händer något därför du är övervisad i ditt hjärta. Du är full av Gud på insidan. Så varför skulle det inte hända någonting? Och det är ju inte alla helande som är direkta. Till och med Jesus bad för några mer än en gång. En gång bad han för någon. Då såg de människorna som träd. Som gick omkring som träd. Då var Jesus tvungen att be en gång till. Och någon gång sa Jesus, gå hem och så ska du vara botad. Va? Så botande av helande behöver inte vara direkt så här. Va? Det kan också vara en liten process. Men du måste välja tro på att det är sant. Att allt Guds ord är sant. Och att Gud gör under än idag. När den helige ande kommer över dig ska du få kraft och bli mitt vittne. Amen. Oh ja, det kan jag också berätta om. Ja. Vem kan jag också berätta? Han vill att jag ska berätta nu en annan historia här. Jag var ju på väg till bibelskolan. Jag berättade den lite snabbt här. Va? Då går jag upp 5:30 i Danmark. Och så är jag med färjan klockan 7, Helsingör, Helsingborg. Så en lördag när jag är på den färjan så brukar jag alltid ta en kopp kaffe och en macka där inne. För de har erbjudande på det. Kostar 39 svenska, vilket jag tycker är rätt billigt när du får en sandwich och en kopp kaffe. Så jag gick och gående där. Va? Så satt där en person där som började prata med mig. Och jag gick över till han och pratade lite med han. Så hade han ju, han var från Indien. Jobbade som en IT-ingenjör uppe på Knutpunkten. Jag tror det var Massas heter firman. Uppe på 5:e våningen där. Så sa han till mig, han har stora problem och så vidare och så vidare. Och så kan jag inte få lov att be för dig och sånt. Så det fick jag gärna. Så jag bad för han där mitt på färjan i kafeterian där. Det var lite folk runt omkring, men det spelar ingen roll. För vi skäms ju inte för evangeliet. Så han stod upp och jag stod upp och jag la händerna på han och bad för han. Att han skulle ta emot Jesus och så vidare. Va? Och det är bara så vi ska vara ju, som människor. Va? Så det här kan du göra också, va? Jag sa ingenting, det var han som startade samtalet med mig. Och jag gick egentligen bara för att sätta mig ner för att ta min äta den här mackan. Va? Men Gud öppnade en dörr där. Va? Ser du de dörrar som Gud öppnar för dig? Eller är vi helt förblindade? Eller väntar vi på någonting som vi kallar för väckelse ska komma? När Gud säger att vi ska be om arbetare. Var är vi egentligen i våra kristna liv? Vi är allesammans på väg till himlen med någonting i oss. Allesammans, att vi kan göra någonting för honom. Det har varit lite mycket vittnesbörd, men jag tar ännu ett vittnesbörd. På 90-talet då så åkte jag och min familj på... I Danmark var det så här att... På 90-talet så var det rätt mycket arbetslöshet i Danmark. Och då införde man en regel som varade i bara ytterst få år. Va? Att om man ville ta föräldraledigt, om man hade små barn exempelvis, så kunde man göra det som familj. Så kunde någon annan få lov att pröva på det arbete som du utförde imens du hade föräldraledigt. Och så fick du typ A-kassa från kommunen blev det väl då, ja. Eller kommun eller fackförening, jag kommer inte ihåg vilket. Och så kunde man ha ledigt i upp till 9 månader. Så vi valde ju att benytta oss av det här. Va? Så vi åkte till Malaysia på missionsfältet då. Min fru och jag och 2 små barn på 2 år och 9 månader. Så vi flög till Singapore först och från Singapore tog vi tåg till Kuala Lumpur, huvudstaden i Malaysia. Och vi hade ju varit, eller min fru hade varit i Ipoh innan. Det är 2 timmar från Kuala Lumpur. Och det är tennstaden där man utvann mycket tenn i starten av 1900-talet. De har kallat det för tennstaden. Och det är cirka den sjunde största staden i Malaysia. Och det var en indisk församling där som vi besökte. Så vi kom ju dit och tog en taxi dit första gången. Satt oss längst ner, ni som sitter längst ner där, va? Där fick vi inte sitta länge för en pastor där. Så jag kom upp och berättade var ni kommer ifrån, så gjorde vi det. Va? Och så körde ju, jag vill inte kalla det för cirkusen, men så startade ju. Va? Så skulle alla ha att du skulle tala där och där och där och där. Va? Så jag var runt och predikade jättemycket i olika församlingar. Folk som behövde den heliga ande stod i små hemgrupper, mycket kineser och indier. Och så fick jag lov att tala på Full Gospel Businessmen's Fellowship i Kuala Lumpur, i Ipoh. Och han som var föreståndare för börsen, han var kristen ju. Så han kallade mig att tala där. Va? Så jag talade om den heliga ande och så vidare. Va? Så öppnade sig alla möjliga dörrar. Så jag kom runt i alla möjliga kyrkor och fick tala. Och en av de kyrkor jag kom till, det var Wesley-kyrka. Metodistkyrka, ursäkta. Metodistkyrka i Ipoh. Och där får du inte lov att komma in hur som helst. Där ska du skriva ett brev och så går det en månad. Så får du ett svar om du har tillåtelse och får lov att tala. Va? Så jag blev uppmuntrad till att skriva det brev. Så jag skrev ett litet brev och berättade vem jag var och så vidare. Va? Och jag fick ett ja, att jag fick lov att komma. Va? Men mötet skulle vara en timme och det var exakt regler va? Hur det skulle vara. Va? Med psalm och du får tala så mycket och så vidare. Så visade sig att den här pastorn i den här metodistförsamling, han skulle 3 månader på kurs i England i demonutdrivning och så vidare, va? Som har med det här att göra. Va? Och så kommer jag dit och talar. Va? Det enda jag kommer ihåg från det mötet egentligen, det är att jag kallar fram till förbön för sjuka. Så mitt i gången så kommer det en kinesisk dam i mellan 40-60 år. Och hon kan bara lyfta armen här till. Hon kan inte lyfta den högre. Den fastnar här. Den gick inte över det här liksom. Så jag gick ner i gången och bad för henne. Va? Men så var hon ju demonbesatt. Så hon slingrade sig runt på golvet som en orm som gick så här. Va? Så jag var tvungen att kasta ut den här demonen. Så hon blev fri och hon blev helad samtidigt. Så hon kunde lyfta sin arm i en metodistkyrka där man inte tror på helande. Där pastorn ska på kurs om helande och demonutdrivning. Allt det här hände i en metodistkyrka i Malaysia i mitten av 90-talet. Så Gud är densamme igår och idag så och i all evighet. Det var någon som hade det skriftstället, Hebreerbrevet 13:8 här idag. Va? Att Jesus Kristus är densamme. Va? Han är densamme också i Sverige. Oavsett om vi ser det eller ej så är fortfarande Guds ord sant. För våra fysiska ögon kan inte se allting. Vi kan inte se in i den andliga världen. Vi är begränsade. Vi ser cirka 1/7 av det spektra som är tillgängligt. Så lite ser vi med våra fysiska ögon därför att vi kan inte se den andliga världen, vad det händer i den andliga världen. Men Gud är densamme, eller Jesus Kristus är densamme. Hans ord är för evigt sant. Han säger i Bibeln att himmel och jord ska förgås. Matteus 6 tror jag det är. Jag är inte 100% säker, men himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig någon skada allt jorden, träd, blommor som är fina. Allt det här kommer att gå under och förgås. Men det här ordet kommer aldrig någonsin att förgås. Det står för evigt fast i himmelen. Står det också. Va? Det här ordet. Det här ordet är oföränderligt. Det är evigt. Och ordet, jag tror det var Tevo som citerade Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet. Och ordet var Gud. Och ordet var mitt ibland oss. Ordet blev kött och var mitt ibland oss. Det här ordet. Det här ordet blev slaget. Jesus blev slagen på korset. Hans kropp blev bruten på korset. Vi firar nattvard idag, va? Där vi ska ta del av Jesu kropp, Jesu bröd. Jesus är det levande brödet som kom ner från himmelen. Som blev brutet för dina mina synders skull. Han är det brödet, och i det här brödet är det helande idag. Läkedom idag, om du tror det. Amen. Allt det här är Jesus för dig och mig. Och Guds ord fungerar i Landskrona, i hela Sverige, i hela världen fungerar det. Ja, men jag kan ta ännu ett exempel som hände. Det var så att vi hade en stor kund i Köpenhamn som vi förlorade. Med rätt hög omsättning på runt 10 miljoner svenska, vill jag tro, om året. Och den förlorade vi, den kunden, på 2 månader. Alla fick panik i hela företaget. Ägaren kom till mig, han visste inte vad han skulle göra. Så sa jag, ta det lugnt, ska inte bekymra dig. Jag sa till honom, du får lova mig en sak, du får inte lova att bekymra dig. Och så hade vi lördagsbibelskola. Och det var jag som skulle leda den här lördagsbibelskolesamlingen. Och vi brukar be en 5, 6, 7, 8, 9 minuter. Va? Så sa jag till alla bibelskoleelever. Nu ställer vi oss allesammans upp. Så läste jag 2 skriftställen, eller citerade. Och det ena det var första Petrus 5 och 7. Kasta alla era bekymmer på Herren. Det andra det var Filipperbrevet 4, 6 och 7. Gör er inga bekymmer, utan låt i allting era önskningar bli kunniga inför Gud. Genom åkallan och bön med tacksägelse. Så skall Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Så sa jag till alla bibelskoleelever. Nu tar du det som ett problem, ett bekymmer i ditt liv. Och så gör vi en kastövelse. Så startar vi härifrån. Och så kastar vi det bara över på Herren. Och så bad vi och så gjorde vi det här. Så kom jag hem. Och tänkte, vad gör jag nu? Jag böjde mina knän vid sängen. Och bad i tunga med förståndet. Men jag vägrar bekymra mig. Då kom det en idé rätt in. I mitt tankeliv. Och den idén gick så här. När du kommer på kontoret så ska du ringa upp alla kunder innanför det här segmentet som vi jobbar innanför. Så jag ringer upp varenda en av dem. Och så ska du skriva ner datum. Vilken tid på dygnet du ringde eller vad klockan var du ringde. Om du fick lov att skicka en mail till dem. Om du var intresserad eller inte intresserad. Så det gjorde jag ju. Så jag startade där i förra året i runt juni månad och började ringa. Va? Och det som hände, nu tror ni inte det är sant, men det som hände det är att idag har vi mer kunder än vi hade för 1 år sedan innanför det här segmentet vi jobbar med. Men det är inte bara en stor kund, de är fördelade på cirka 7 stycken kunder. Så förlorar vi en kund så betyder det inte så mycket. När vi hade en stor kund och förlorade runt i omsättning om året, då gör det ont. Folk var livrädda. Men jag sa till ägaren, du slapp av. Ta det lugnt nu, du bekymrar dig inte. Sa det rätt in i ögonen på honom. Och så gjorde jag det här. Och nu är det här tacksägelseämne. Men inte nog med det. Varje gång jag kommer runt och snackar med de här kunderna så berättar jag den här historien. Men jag berättar den lite annorlunda. Jag berättar den så här att jag förlorade den här kunden. Jag gick hem och så bad jag till vår Herre i himlen. Så böjde jag mina knän med min säng. Och de här är icke-frälsta direktörer jag berättar det här för. Det är inte vem som helst, det är direktörer i företag, du vet, som jag berättar det här rakt upp och ner, precis som jag berättade för er. Så bad jag en bön, böjd vid min säng. Om idéer från himlen, hur jag ska gripa det här an. Och de här som jag vittnar för, det är kunder som kom in via det här sättet som jag berättar för er just nu. Så jag har fått vittna det här vittnesbördet i varje fall 15-20 gånger för olika personer som allesammans inte är kristna. Och någon säger, ja, vi ber också för maten där hemma. Vad det är som sa. Det tycker jag är härligt att höra. Men Gud är trofast och Gud hör bön. Inte bara för 30 år sedan utan idag. Inte för 10 år sedan utan idag. Han är densamme igår och idag och i all evighet. Håller jag på för länge?
Ingen fara.
Jag vet inte när ska man stoppa här egentligen.
Jag
brukar säga att man kan hålla på ett ledare. Ja, jag är snart färdig. Jag vill bara ta det här, va? Därför att Gud är en god Gud. Han svarar på bön. Och han har inte ett anseende till personen. Därför så kommer fienden som han gjorde till Gideon. Så, men ack herre. Eller han säger till dig, ja men du kan se jag har inget jobb. Eller, ja men jag kan ju ingenting. Det är sånt han säger till oss allesammans. Men Gud säger ju någonting annat här inne. Han säger att allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Vad tror vi på? Tror vi mer på det här eller tror vi mer på vad fienden säger? Men vet du vad? Jesus är så fantastisk. Så han sa i Romarbrevet 8:1. Oavsett om du har accepterat fiendens lögner så säger Jesus, det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Vers 2. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort dig levande. Amen. Du är levande i Kristus Jesus idag. Därför ska vi bara bekänna och slänga allt det här på Jesus. Han dog på korset för du skulle kunna slänga alla dina fel på honom. Alla dina begränsningar tog han på korset. Så bara ge, jag brukar säga det saliga bytet. Jag ger mina dåliga saker till honom och jag får hans härliga saker liksom. Därför det finns ingen fördömelse. Amen. Jag tror vi avslutar här, varför jag kan fortsätta i timmar. Men det gör vi inte. Jag kommer inte in på någonting av det jag förberett. Men jag tror Gud ville ha det så här. Jag tror Gud ville uppmuntra dig att du är viktig i hans ögon. Att du är älskad oavsett vad du känner, upplever och går igenom. Så är du älskad av honom. Så jag tror vi ber en bön så lämnar vi över till TV. Tack far i himlen för din härlighet. Att den sänker sig ner över oss här idag. Här. Tack för att ditt ord blev mat till vår invärtes människa. Tack Jesus att vi kan få ge dig all ära. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, säger Herren, utan genom min ande. Tack Herre Jesus Kristus, jag prisar dig och upphöjer dig. Amen. Halleluja.